Radioplay.
Året är 1954. Julen närmar sig och förväntan ligger som en mantel över den finska lilla byn Risby. Men det skulle bli långt ifrån en vanlig julafton, speciellt för 70-åriga änkan Marta. Efter mycket fixande och donande är hon äntligen redo för att fira jul med en av sina grannar. Men innan hennes julgäst hinner komma dit får Marta ett annat besök. Ett besök som hon inte alls hade väntat sig. Men Marta bestämmer sig ändå för att öppna upp dörren till sitt hem och bjuder på den lilla fika som hon hittar. Någonting hon med facit i hand absolut inte skulle ha gjort.
Du lyssnar på Mordpodden. Det här är ett specialavsnitt där vi både går bakåt i tiden och lämnar Sveriges gränser. Det här är julmordet i Finland. Marken i den finska byn Risby är vackert vitmålad av snö. I utkanten av samhället skymtar en liten stuga fram. Där bor den 70-åriga änkan Marta. En reserverad kvinna som för det mesta brukar vara för sig själv. Vanligtvis bjuder hon inte hem gäster till sig. Men bestämmer sig den här julen för att göra ett undantag. Hon frågar därför sin granne Hilka om inte hon vill tillbringa julhelgen tillsammans med Marta. Hilka tycker det låter som en bra idé och lovar att komma över 8 på julaftonskvällen. Det är den 23 december 1954 och Marta har mycket att stå i inför morgondagens firande. På förmiddagen lämnar hon sin stuga och promenerar 3 kilometer till den lilla butiken i byn. När hon går hemåt igen har hon betydligt mycket mer mat med sig än hon vanligtvis brukar ha. Men nu är hon äntligen redo för Hilkas julbesök. Senare på kvällen promenerar en annan av Martas grannar till den lilla stugan. I handen håller han en julgåva som han tänker ge till den gamla damen. På vägen dit möter han en kvinna som har huvudet inlindat i en röd duk. Hon håller en läderväska i handen och försvinner snabbt förbi honom. Grannen fortsätter gå och när han kommer fram knackar han på dörren. Marta verkar inte vara hemma så mannen bestämmer sig för att lämna julgåvan framför ytterdörren. Sen vänder han på klacken och promenerar hemåt igen. Ett dygn senare är en annan person på väg till Martas stuga, nämligen Hilka. Det är julafton och klockan börjar närma sig 8. När hon kommer in på byvägen ser hon ett lysande sken från ett av Martas fönster. Det är en lampa som brinner. När Hilka kommer ännu närmare upptäcker hon någonting annat. På stigen som leder mot huset syns fotspår i den vita snön. De ser ut att vara från en man och det verkar som att han både har gått till stugan och tillbaka igen. Vid ytterdörren står en kvast lutad mot väggen. Bakom den ligger ett litet paket. Någon måste ha varit där och lämnat en julgåva. Hilka knackar på väninnans dörr. Men Marta öppnar inte trots att hon kommit överens om att ses vid den här tiden. Hilka försöker lyssna efter rörelser eller ljud inifrån stugan. Men möts bara av tystnad. Hon går runt huset och knackar på fönstren, men inte heller det leder till något resultat. Hon försöker sträcka på sig så mycket hon bara kan för att se in i sovrummet. Kanske hade Marta råkat somna medan hon väntade. En liten fotogenlampa är tänd i rummet, men sängen är tom. Det verkar inte som att hon är hemma. Hilka tänker att hon troligtvis gått till någon granne för att bada bastu. Och sen glömt bort att hon skulle få besök. Det hörde ju trots allt till ovanligheten att hon hade det. När Hilka lämnar stugan granskar hon fotspåren i snön lite närmare. Nu lägger hon märke till att det även finns mindre spår bredvid de stora hon såg förut. De här verkar vara äldre, för de är till viss del igensnöade, men ser ut att komma från en kvinna. Mer än så funderar inte Hilka på spåren, utan fortsätter hemåt för att istället fira jul på egen hand. På en av gårdarna, i närheten av Martas stuga, börjar man undra varför den 70-åriga änkan inte varit där och hämtat sin mjölk på 2 dagar. Hon har ju redan betalat för den. Marta är en återkommande kund hos dem och har aldrig tidigare struntat i sin vita dryck. En stund senare kommer en person till gården för att hämta mjölk. Men det är inte Marta. Det är Erki, som även han bor i Risby. De boende på gården berättar om sin oro för Marta. Men Erki lugnar dem och säger att hon är hemma hos sig. Han hade nämligen gått förbi stugan på vägen dit och sett en lampa brinna där inne. Men snart skulle det även väckas en oro hos Erki. Ett par dagar i rad går han förbi Martas hus. Lampan brinner varje gång, men ingen Marta syns till. Kan det kanske ändå vara någonting som har hänt? Erki går närmare stugan för att försöka ta reda på om den gamla änkan är hemma eller inte. Ingen öppnar när han knackar på dörren. Och eftersom gardinerna skymmer en del av fönstren kan han inte se in ordentligt. För att kunna se bättre hämtar han en tunna och kliver upp. Det ligger någonting på golvet bredvid sängen. Ett knyte som är täckt med en grå filt. Erki fortsätter att knacka på både dörren och fönstren. Plötsligt slår det honom att knytet han såg faktiskt i själva verket kan ha varit en människa. Tänk om Marta hade drabbats av någon sjukdom. Hon kanske hade fått plötsligt hjärtbesvär och ramlat ur sin säng. Tanken på att det kan ha hänt en gamla dam med någonting och att hon nu ligger inne i stugan och behöver hjälp plågar Erki. Han bestämmer sig för att anmäla det hela hos polisen. Han springer runt till husen i närheten för att få låna en telefon. Men ingen är hemma. Som tur är får han syn på en bekant på landsvägen. Leine. Erki berättar för honom om det grå knytet och om hans rädsla för att Marta kan ligga inne i stugan och behöva hjälp. De går tillsammans till butiken i Risby och lånar telefonen för att ringa polisen som lovar att komma på en gång. Erki och Leine går därefter tillbaka till Martas stuga och väntar. När polisen kommer dit berättar de om sina iakttagelser. En av polismännen sparkar upp stugans ytterdörr. Han förstår direkt att någonting inte står rätt till. I ficklampans sken ser han flera blodfläckar framför dörren i förstugan. Poliserna går in och öppnar dörren till sovrummet. Allting verkar till en början vara i sin ordning. Det ser inte ut som att det har skett någon kamp där inne. Men så får de syn på knytet som Erki och Leine pratar om och går fram. De tar tag i den grå filten på golvet bredvid sängen och lyfter undan. Där ligger mycket riktigt en kvinna. En kudde skymmer hennes ansikte. När polisen lyfter undan den kan de konstatera att hon är död. Kvinnan ligger i en stor pöl av levrat blod. Och hennes huvud är svårt sargat. Polisen ber grannarna att försöka identifiera kroppen. Och det kan de. Det är Marta som ligger där. Helt plötsligt var det inte så konstigt att hon inte hade hämtat sin mjölk eller inte öppnat dörren för sin julgäst.
Där hörde du den första delen av julmordet i Finland. Och jag heter Linnea.
Och jag heter Amanda. Och det här må vara ett specialavsnitt, men det är som vanligt vi två som kommer att leda dig igenom det här mordfallet. Och vi har ju för en gång skull lämnat Sveriges gränser.
Ja, det har vi. För det är ju faktiskt flera stycken av er som har frågat oss om vi någon gång kommer ta upp mordfall som har skett i andra länder. Och vi har väl sagt lite som så att vi ska koncentrera oss på Sverige i första hand, men att man aldrig ska säga aldrig.
Och eftersom vi kör på ett landskap här i säsong så har vi ju inte heller direkt den möjligheten i vanliga fall. Men nu när vi skulle göra ett specialavsnitt så såg vi vår chans. Så vi hoppas att ni uppskattar det och att ni som har efterfrågat det här blir glada nu. Och sen har det faktiskt även med etiska skäl att göra. För när man har förlorat någon som står er nära så är det ju såklart extra jobbigt runt högtider som jul. Och då vill inte vi släppa ett avsnitt de här dagarna som gör det hela ännu värre.
Nej, så det känns ju bättre att ta ett äldre fall och som dessutom har skett utanför Sverige för att inte riskera att någon av er som lyssnar ska ha någon koppling till offret. Och då tyckte vi att det rör ju upp väldigt mycket extra känslor just nu i jul.
Sen tycker vi att det var intressant med ett fall som faktiskt skedde under jul. Men som ni förstår så var det inte helt enkelt att få fram information om det här fallet eftersom det är utanför Sverige och det var väldigt länge sedan. Men som tur är så hittar vi det i en nordisk kriminalkrönika och det är alltså böcker som ges ut av polisen själv där de berättar om speciella fall och utredningar som de har gjort.
Jajamän, men nu när ni vet bakgrunden så är det dags att djupdyka i just det här fallet som alltså skedde i Finland 1954. Och efter att man hittade Marta död i stugan så påbörjade man ju en undersökning av både kroppen och platsen. Och vi har ju tittat närmare lite på varsin del av det här. Jag har ju tittat närmare på brottsplatsundersökningen och du Amanda, du har ju läst på om obduktionen och kroppen.
Ja, men ska du börja berätta om platsen då kanske?
Det kan vi göra. För vid den här brottsplatsundersökningen, den påbörjades ju dagen efter att kroppen hittades. För när man hittar den så är det ju sent på kvällen. Det var helt enkelt för mörkt för att dra igång undersökningen direkt.
Mm.
Men det som är intressant är ju att experterna såg ju ganska så snart spår som fick dem att dra slutsatsen att mördaren troligast är en kvinna eller några unga pojkar. Men eftersom det inte finns någon regel som saknar ett undantag så undersöker man ju trots allt andra möjligheter också. Men man tror ju alltså inte att det är en man som har begått det här brottet. Utredarna de söker ju också efter det här troliga mordvapnet. Och deras blickar dras ju till en hävstång som hänger på väggen. Att det skulle kunna vara det här mordvapnet de letar efter. I ena änden av det här så hittar man ju nämligen både hår och blodfläckar.
Och om vi går vidare till kroppen då, för den undersökte man ju naturligtvis också. I Martas mun så hittar man en rosa halsduk som någon hade bundit fast med ett handrep. Och det här repet hade virats dubbelt runt kvinnans huvud och även en gång runt halsen. Och Marta hade en stor krossskada över vänster öra och själva örsnibben var sprucken. Och sen hade hon ju dessutom en rad andra skador på andra ställen av kroppen och även i huvudet. Och efter obduktionen så stod det klart att dödsorsaken var brott på skallbasen.
Mm. Och nästa steg blir ju såklart att försöka ta reda på vem det är som har gjort det här.
Och det var inte så lätt med tanke på att Marta var en reserverad person. Hon hade inte så många vänner som hon umgicks med. Så det fanns ju inte så många i hennes närhet som kunde uttala sig om, ja, men om det var någon som ville henne illa eller vem hon har haft besök av eller sådär.
Nej, men en sak som man kom fram till när polisen började fråga runt och förhöra människor som bodde på orten, det var ju ändå att många av dem hade sett en okänd kvinna där dagen före julafton.
Troligtvis så är det här samma kvinna som den här grannen som lämnade julgåvan på Martas trapp mötte på vägen till stugan. För många beskriver nämligen att hon hade en röd huvudduk och en läderväska och det var ju precis det han också såg.
De som har sett den här kvinnan, de berättar ju för polisen att de tyckte att hon såg hemlighetsfull ut och det verkade som att hon inte ville bli igenkänd. Och då tänker jag, är det inte lätt att inbilla sig den här typen av saker i efterhand?
Jo, men jag tror det. För tänk det här är en väldigt liten by. Man vet vilka som bor där och helt plötsligt rubbas allt det här. En person har hittats mördad. Och många personer har då sett en okänd kvinna. Tror du inte det är lätt i efterhand, tänker jag, att man kan skapa sig uppfattningar kanske i efterhand. Jo, men hon såg nog lite mystisk ut. Eller ja, men det såg ut som hon inte ville bli igenkänd. Att det är lätt att inbilla sig sådana saker. Jag tror det i alla fall.
Jag tror att det är väldigt lätt att saker och ting trappas upp i efterhand som en helt obetydande händelse som att en granne drar för gardinerna kan bli något jättelustigt i efterhand. Liksom, vad hade den här personen att dölja? Solen hade ju gått ner. Alltså, allting blir lustigt när man vet någonting mer.
Man kanske pratar med varandra och jo men det såg jag med. Ja. Och, ja. Men innan vi fortsätter vill vi passa på att tipsa om en annan True Crime-podd som också finns på Radio Play, nämligen Svenska mordhistorier. De tar precis som vi upp verkliga fall, men de har även en del nyskrivna egna rysare med äkta spänning. Nytt avsnitt varje onsdag. Men nu är det dags att återgå till berättelsen. Vem den här kvinnan i röd huvudduk är och vad hon kan ha med fallet att göra vill såklart polisen ta reda på.
Polisen bestämmer sig för att utöka sitt utredningsområde, vilket leder till fler intressanta och betydelsefulla uppgifter. Det visar sig då att människor hade sett den mystiska kvinnan på landsvägen några kilometer ifrån Martas stuga dagen före julafton. Och på eftermiddagen på juldagen så hade någon upptäckt kvinnan i en lada vid landsvägen mellan Björneborg och Vasa. I samband med det hade ett postpaket också försvunnit nära ladan och det hade inte dykt upp igen. Ägarna misstänkte därför att det var kvinnan som hade tagit det medan hon var där. Det enda som skiljer deras beskrivning av hennes utseende jämfört med vad de andra hade sagt tidigare är att hon vid tillfället hade haft en chaufförsmössa på sig istället för den röda huvudduken. När polisen hör runt med chaufförer som brukar köra mellan Björneborg och Vasa får de reda på att det finns en kvinna med en sån mössa som ofta brukar åka med. Kvinnan heter Sirka. Hon är 22 år gammal och brukar hålla till i Björneborg men saknar både bostad och fast arbete. Eftersom hon befunnit sig i Risby under julhelgen vill polisen få tag i henne så snart som möjligt. Efter ett par dagar av spaning så grips Sirka i Björneborg i samband med att hon ska hoppa på en buss mot Vasa. Hon är nu misstänkt för både grov stöld och mord. Polisen vet vid det här laget att Sirka hade besökt Marta någon gång under året som gått tillsammans med en man. Hon känner därför till den lilla stugan och kvinnan som nu är död. När Sirka kroppsvisiteras på stationen så hittar man dessutom två guldringar med Martas initialer på. Hon har dessutom på sig en kofta som skulle visa sig komma från det försvunna postpaketet. Men enligt Sirka själv så är hon misstänkt för ett brott hon inte vet någonting om. Men utan att polisen frågar om mordet på Marta så börjar hon ändå berätta. Sirka står på centralen i Kristinestad när en okänd man till henne kommer fram. De börjar prata lite smått och det visar sig snart att mannen är på väg till Björneborg. Sirka som ska fira jul i Karlsmark undrar om hon får följa med och det får hon. De båda hoppar in i bilen som är mörk och av en gammal modell. När de har kört en bit börjar mannen bli trött och frågar om Sirka känner någon i Risby som de kan stanna hos ett tag. Sirka kommer då att tänka på en gammal dam som hon besökt under sommaren när hon hade varit och semestrat på en ö i Risby. Någon annan känner hon inte till i området. Så den gamla damen som bor vid vägen nära vattnet är egentligen deras enda alternativ. De bestämmer sig därför för att ta sig dit. Bilen lämnar dem på landsvägen och går den sista sträckan till fots. Snön knarrar under deras fötter när de går. In i det lilla huset lyser en lampa så de förstår att den gamla damen är hemma. Och mycket riktigt så kommer Marta ut på trappan. Hon står och ropar på sin katt som verkar vara försvunnen. När hon får syn på sina oinbjudna gäster frågar hon förvånat vilka de är och vad de gör där. Sirka berättar då hur hon varit hemma hos Marta en gång tidigare. Den gamla damen tittar på henne en stund och sen går det plötsligt upp för henne vem det är som står framför henne. Mannen känner hon inte igen, men hon bjuder ändå in dem båda i stugan. Marta försöker få sina gäster att känna sig välkomna och bjuder på både färska bullar, nybryggt kaffe och en bit fläsk och knäckebröd. Hon förklarar bekymrat att hon inte har möjlighet att bjuda på någonting mer eftersom hon har dåligt med pengar. Finns det några pengar i stugan? Frågar mannen plötsligt. Den gamla damen svarar att det gör det inte. Från ingenstans går då mannen fram till spisen och tar upp en vedklabb ur vedlådan och slår till Marta i bakhuvudet. Människor, vad gör ni? Ropar hon när hon blir attackerad och faller till golvet. Vedklabben som har gått i tu ligger bredvid. Den gamla damen skriker oavbrutet och för att få tyst på hennes stämma så hämtar mannen en halsduk från sängen. Han böjer sig ner och stoppar den i Martas mun, men det hjälper inte. Hon fortsätter att skrika och försöker få bort halsduken. Mannen stoppar henne och går också efter ett rep för att hålla halsduken på plats. Den här gången ger det effekt. Skriket når inte längre fram. Istället börjar Marta sparka vilt omkring sig i panik. Mannen går fram till en hävstång som hänger på väggen och lyfter ner den. Och med den i sin hand slår han henne flera gånger i huvudet. Blodet stänker och nu ligger äntligen den 70-åriga änkan både tyst och stilla. Under tiden som den blodiga scenen utspelat sig har Sirka bara stått bredvid och tittat på. Mannen börjar gå runt i stugan och letar efter pengar. Men det verkar som att Marta hade talat sanning. Det enda han hittar av värde är hennes handväska som ligger gömd under hennes huvudkudde. I den hittar han 2 guldringar, men inga pengar. Ringarna ger han till Sirka. Behåll du dem där. Det tycks vara en fattig gumma som inte har några pengar, säger han. Han fortsätter att leta en stund till, men förstår snart att det är lönlöst. Han bestämmer sig därför för att åka därifrån och förbjuder Sirka från att följa med honom. Innan han går kastar han en kudde över den blodiga kvinnan på golvet. Sirka är rädd. Varför vet hon inte. Men hon vågar inte lämna Martas stuga utan bestämmer sig för att sova över där. Hon skruvar ner veken på fotogenlampan så långt det går och låter den brinna under natten. Själv lägger hon sig på en bänk, men John Blund verkar inte vilja komma dit. Hur mycket hon än försöker så kan hon inte somna. Dagen därpå samlar hon ihop en bit basturökt skinka, en roman, medicin, en läderväska, vantar, en väckarklocka, ringarna och en röd huvudduk. Hon lindar den röda duken kring huvudet. Fotogenlampan låter hon brinna. Men hon låser dörren och slänger sedan iväg nycklarna in i skogen och ger sig sedan av. Hon försöker att inte bli igenkänd av personerna hon möter. Hennes plan är att lyfta till Vittisbofjärd, vilket hon också gör. Där hittar hon en lada som hon tillfälligt bosätter sig i. Men dagen därpå så kommer bonden, hans hustru och deras pojkar och säger åt henne att hon inte får stanna där längre. Hon måste ge sig av. Sirka bestämmer sig då för att ta sig till Karlsmark. Där finns en gård som hon besökt förut och där är hon säker på att hon kan stanna ett tag. Det här är vad Sirka berättar för polisen. Enligt henne så hade hon alltså varit där och bevittnat mordet, men hon hade inte varit delaktig i det själv. Polisen påbörjar direkt spaningen efter den okända mannen som slagit ihjäl Marta, men samtidigt så undersöker man också sanningshalten i Sirkas historia. Är det hon säger verkligen sant? När det kommer till sökandet av mannen så är inte Sirka till speciellt stor hjälp. Hon vet inte vad han heter och kan heller inte uppge något unikt signalement på honom. Det finns heller inte något vittne som kan hjälpa polisen att skapa en bild av mannen. Ingen som de pratar med har nämligen sett Sirka tillsammans med en man. De har sett henne under juldagen i närheten av stugan, men alla har sett henne ensam. Och det är inte heller någon som har lagt märke till en mörk och gammal bil i området. Snart går det också upp för polisen att mannen som de letar efter inte finns. Gärningsmannen har de redan i häktet. Och det är en kvinna.
Du lyssnar på Mordpodden. Det här är ett specialavsnitt om julmordet i Finland.
Där hörde du den andra delen av julmordet i Finland.
Någonting som gör mig så förbannad, som faktiskt sker i det här fallet, det är när någon ger sig på äldre personer. Man ska ju självklart inte ge sig på någon, men alltså jag blir så arg när man hör att det är en äldre människa som har blivit utsatt för någonting. För jag tycker att det är oerhört fegt. Jag tycker det är fult. Och att man ger sig på någon som man vet inte har möjlighet att försvara sig. Och det här gäller ju även när folk ger sig på barn såklart. Mm. För det här är ju på ett sätt att utnyttja någons svaghet.
Ja, men det känns lite också som att brott mot äldre och brott mot barn och brott mot skadade, det är precis det du pratar om. Det är att man hittar en svaghet hos en människa och att man utnyttjar den. Och det är ju självklart att man tycker det är jättefult.
Och någonting som också gör mig rasande, som också har med det här att göra, det är när brottslingar lurar äldre och utnyttjar deras godhet. Inte bara svaghet, utan godhet. Mm. Det som man hör så många gånger tyvärr, när någon knackar på dörren, ber om ett glas vatten och snäll som den här människan är som bor där, så går den och hämtar det. Samtidigt som den personen som knackar på kanske smiter in i hallen och snor plånboken. Eller till exempel lurar dem via datorn eller telefon så de blir av med pengar. Och det här, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag blir så arg när jag läser att sånt här händer. Man vill ju inte tro det.
Nej, men vi har ju faktiskt varit inne på BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådets hemsida. Och vi har ju läst om såna här brott mot äldre. Och där står det ju ofta att det finns en väldigt stor rädsla hos äldre människor att utsättas för brott. Trots att brottsstatistiken ändå visar att de löper en relativt liten risk att drabbas.
Mm. Och generellt sett så är äldre kvinnor mer rädda att utsättas för brott än vad äldre män är. Och det finns ju lite olika faktorer som påverkar den här rädslan. Och bland annat är det ålder, alltså hur gammal personen är. Jag antar att det är så att ju äldre man blir, desto mer rädd blir man för det här också. För ju äldre man blir, desto svagare blir man ju naturligtvis med. Mm. Och det beror även på vilket bostadsområde man bor i. Jag antar att det är så att är det ett oroligt område, ja, men då är det såklart att man är mer rädd för att utsättas för brott.
Ja, och vanliga brott som de äldre är rädda för, det är ju till exempel det du sa innan, att få inbrott i den egna lägenheten eller att bli rånade och misshandlade utomhus. Och i det här fallet som vi tar upp så är det ju faktiskt en mix av de här omständigheterna. För Marta blir ju misshandlad till döds i sin egen bostad.
Och någonting som är väldigt speciellt med det här fallet, det är att det är en kvinna som är gärningsman. Och i min värld så är det så här att om jag hör att en person har blivit mördad, då tänker jag automatiskt att det är en man som har gjort det. Men hur vanligt eller ovanligt är det egentligen med kvinnliga gärningsmän? Det har vi faktiskt utforskat lite grann.
Ja, och nyhetsmagasinet Fokus, de kom ut med en artikel 2010 som heter "Därför är mördaren en man". Och där står det ju att en av 10 mördare i Sverige är en kvinna. Och då undrar jag så här, är det det vi tänkte själva?
Alltså det stämmer faktiskt ganska bra överens med mina fördomar, tror jag. För man vet ju såklart att kvinnliga mördare existerar. Men jag trodde att det var betydligt fler män, vilket också då är enligt de här siffrorna.
Ja, och jag trodde att det var ännu mindre kvinnor än en av 10.
Ja, men sen skriver de ju också så att kvinnors mordoffer är i mer än 8 fall av 10 en nära anhörig. Mm. Det är alltså väldigt sällsynt att kvinnor mördar en person som de inte tidigare har träffat. Och det här är faktiskt precis så som jag trodde. Men vad beror det på då? Alltså vad är det som gör att kvinnor inte går ut och mördar en slumpmässig person? Jag har faktiskt ingen aning, men det är ju ganska intressant. Hur tänker du?
Det som cirkulerar i mitt huvud när jag läser det här ändå, det är det att det känns som att medierna inte rapporterar så mycket om kvinnor som mördar. Och det kanske beror just på att de mördar människor som de står nära, att den typen av brott inte kommer fram lika mycket. Och att det är därför vi båda känner oss lite ovetande liksom, till att svara till en sån här fråga.
Ja, så kan det absolut vara. Och enligt en artikel från Metro så sker oftast de här dåden när en kvinna då är gärningsman i hemmet med en kniv. Och det vanligaste offret är en man som kvinnan har ett förhållande med.
Mm. Och man kommer ju också fram till att ingen kvinna har dömts för sexmord, hedersmord eller mord med hatbrottsmotiv mellan 1990 och 2006.
Men vad händer då efter att en kvinna har begått ett våldsbrott? Hur ser man på den här kvinnan? För enligt Metro så anses kvinnan i 40% av fallen, alltså nästan hälften, lida av en allvarlig psykisk störning. Och motsvarande siffra för män är bara 20%.
Och forskning visar ju också att domstolarna i högre grad tenderar att leta efter förklaringar när den kvinna som begår ett grovt våldsbrott. Och att man många gånger ser kvinnor som offer för omständigheter. Alltså de rår inte för att det här har hänt dem.
Men varför är det så då? Alltså att man inte lägger lika stor skuld på kvinnor som mördar. För det är ju faktiskt, eller jag tycker att det är vad det här innebär.
Mm.
Jag tänker att det kanske beror på att en stereotypisk kvinna i samhällets ögon är en god, omhändertagande och kärleksfull person och att en kvinna som mördar helt enkelt är alldeles för långt ifrån vår föreställning. Så att vi inte riktigt vill köpa att det här händer, utan att vi då vill komma på en annan förklaring som i våra ögon är mer logiskt. Eller hur tänker du?
Jag tror det ligger jättemycket i det du precis sa.
Och det här var ju också någonting som du stötte på, Linnea, när du skrev din C-uppsats.
Mm.
För du tog ju reda på hur den kvinnliga mördaren i Järafallet framställdes i medierna. Och jag opponerade faktiskt på den uppsatsen. Och jag har för mig att du kom fram till att hon inte framställdes som en mördare riktigt.
Nej, inte en frisk sån i alla fall. För hon följer ju den här procentenheten av kvinnor som istället framställdes i medier då som galen. Och nu vill vi vara tydliga med att det här är hur de framställs i medier och inte hur personen är. Men det som blir intressant i det här fallet, det är ju när man i kontrast till det här faktiskt har hennes straff. För hon får ju livstidsdom. Och hon har ju inte dömts till rättspsykiatrisk vård. Men det känns som att det är precis i det facket som medierna tycker att hon hör hemma. Och det är ju ganska ofta så när det handlar om kvinnliga mördare att när man skriver om dem i medier så finns det generellt sagt tre alternativ där de hör hemma. Och antingen är de galna, de är lite manliga kvinnor eller så är de riktiga barn. Och jag tycker det är så intressant för oavsett i vilken kategori som kvinnan hamnar i så får en kvinnlig mördare aldrig vara 100% kvinnlig.
Jag tycker det här är så intressant. Jag hoppas att vi kommer ta upp något fall där vi kan prata mer om den här C-uppsatsen som du skrev. För ja, just hur personer framställs i medierna som då självklart inte är synonymt med hur de är. Men det är intressant att ta reda på. Men innan vi går vidare så är det en sak till som vi måste ta upp. För när jag gjorde researchen till det här fallet så fastnade jag på ett ord. Och det kanske bara är jag som fastnar på det här ordet. Men det stod att gärningsmannen dömdes till ett visst antal år i tukthus. Hade du hört talas om det innan?
Jo, jag har hört talas om uttrycket men jag har inte koll på riktigt vad det är som händer där, så det kan vi jättegärna ta upp tycker jag.
Om jag har förstått den här saken rätt så kallade man större straff eller tvångsarbetsanstalter för tukthus för. Och tukt står då för sträng disciplin och genom det skulle fångarna göras till bra och nyttiga samhällsmedlemmar. Och det som utmärkte de här anstalterna, i alla fall de bättre av dem, var att fångarna hölls i konstant arbete.
Okay.
Och det här kanske, ja, som sagt, ni som lyssnar redan vet, men vi, eller i alla fall jag, har i alla fall lärt mig något nytt.
Ja, men det har definitivt jag också. Men nu tycker jag att det är dags att vi lyssnar vidare på berättelsen, för vi vill ju såklart höra vad det var som egentligen hände där i stugan.
Att hitta mannen som Sirka haft med sig till Marta eller att få något slags bevis på hans existens verkar vara totalt omöjligt. Därför bestämmer sig polisen för att förhöra Sirka igen. Och den här gången berättar hon en helt annan historia där mannen inte är med i bilden överhuvudtaget. Hon berättar att hon kom till Risby helt ensam. Varför hon tog beslutet att besöka den gamla damen kan hon inte förklara. Men hon försäkrar att det inte var för att mörda henne eller stjäla hennes pengar. När Sirka kom dit hade hon och Marta satt sig ner för att prata. De diskuterade besöket som den unga kvinnan hade gjort i somras. Hon och en man hade varit på en ö i Risby och då sovit över hos Marta. Nu när Sirka var där ensam berättade den gamla damen att hon inte tyckte det var passande att Sirka bodde ihop med män som hon inte var gift med. Det hela resulterade i dålig stämning och Sirka förklarade att hon tyckte det var orättvist av Marta att lägga sig i. Men husägaren stod kvar vid sina åsikter. Helt plötsligt blev den unga kvinnans ögon svarta. Hon hade varken tid eller lust att lyssna på den gamla damens anklagelser. Och utan att reflektera slog hon till henne. Sirka förklarade det hela som en tjock dimma. Resten av händelseförloppet stämmer överens med det som hon berättat förut. Med den enda skillnaden att mannen inte fanns och att det var Sirka själv som hade mördat Marta. Efter att hon begått mordet hade hon letat runt i lådor och skåp utan att hon kan förklara varför. Hon hade då hittat guldringarna i handväskan under kudden som hon tog med sig tillsammans med lite andra saker som hon hittade. Den 8 februari 1955 tas fallet upp i rätten. Åklagaren yrkar på straff för stöld, grov stöld och dråp. Rättens ordförande läser upp förundersökningsprotokollet och frågar den 22-åriga kvinnan om rapporten är korrekt och om hon erkänner sin skuld. Cirka, som tidigare erkänt gärningen, ändrar sig då ännu en gång och förklarar att hon är oskyldig. Enligt henne tog hon på sig mordet på grund av pengar. Nej, jag har blivit erbjuden 50 000 mark om jag tar på mig skulden. Dessutom får jag ytterligare 50 000 mark för varje år jag sitter i fängelse, berättar hon. Hon delar känn med sig av en helt ny historia om vad som hade hänt. Cirka berättar att hon fått kontakt med en smugglarliga i Helsingfors. Ligan tog in både klockor, cigaretter och sprit till landet. Strax före jul hade Cirka träffat ligans ledare i Kristinestad. De kom överens om att han skulle hämta Cirka i Risby hos Marta. Ledaren kommer mycket riktigt till den lilla stugan precis som det var bestämt. Men Cirka märker att han är berusad och till sin förfäran börjar han bråka med Marta. Grälet spårade ur och slutade med att han slog ihjäl den stackars kvinnan. Cirka svimmade av den hemska scenen som utspelade sig framför hennes ögon. Och när hon vaknade till igen var mannen redan borta. Men han hade lämnat någonting efter sig. På bordet hittade hon en lapp med ett meddelande. Där stod det att hon skulle få 50 000 mark i kontanter och 50 000 mark för varje år hon satt i fängelse om hon själv tog på sig hela skulden för det som hade hänt. Meddelandet var undertecknat med den svarta faran och smugglarligans kodex. Den som anger vår grupp får plikta med sitt liv. Men den som försvarar oss, den skyddar vi. Så löd kodexen. Cirka förstod vilken sits hon satt i och ville inte längre leva. Hon bestämde sig därför för att ta sitt liv och använde lappen på bordet för att skriva ner sin sista hälsning. Därefter hade hon proppat i sig massa medicin av olika sorter. Men det hela misslyckades totalt. Hon hade somnat, men inte för alltid som hon hoppats på. När hon vaknade igen bestämde hon sig för att ta på sig ansvaret för gärningen precis som det stod att hon skulle göra. Sen satt hon och såg på medan pappret brann upp. Cirka förnekar nu alltså all skuld till mordet på Marta, men erkänner att det var hon som tog postpaketet till ladan. Varför hon tagit den gamla damens ringar, handskar och andra tillhörigheter har hon inget svar på. Åklagaren anser att historien om smugglarligan och brevet är ren och skär fantasi. Förmodligen har hon inspirerats av deckare och serietidningar. Cirka var bunden vid mordet och utredningen gav stöd åt detta. Rätten håller med åklagaren och dömer Cirka till tukthus i 11 år som straff för mordet på Marta. Utöver det dömdes hon till 1 års fängelse för stöld under försvårade omständigheter och till ytterligare 1 års fängelse för grov stöld. Efter den ena historien, efter den andra, stod det alltså klart att det var den 22-åriga kvinnan som förstört julen för invånarna i Risby. Det var hon som hade tagit livet av deras 70-åriga granne Marta.
Det var allting som vi hade att berätta om julmordet i Finland. Och vi vill passa på att önska er lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år också. Så tack för att ni har lyssnat och vi hoppas att ni är med oss i februari igen när vi drar igång med den tredje säsongen av Mordpodden då vi beger oss till Norrbotten och Lappland. Men fram till dess så hittar ni oss såklart också både på Facebook och på Instagram där vi heter Mordpodden. Och ni kan också kika in på vår hemsida www.mordpodden.com. Vi hörs nästa år!
Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.